Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nick Hammer, välkommen till Öppet sinne.
Tack så jättemycket.
Fan. Var ska vi börja?
Ja, det... Nej, men låt oss börja från början.
Ja.
Egentligen.
Ja, men det tycker jag.
Ja.
Det tycker jag. Du och jag har ju snubblat på varandra på Instagram.
Ja.
Vi kan i alla fall börja där. Och sen så kommer vi backa ännu längre bak. För att ja. det är det vi ska prata om.
Mm.
Vi har pratat lite fram och tillbaka. Och det, jag kände ganska snabbt lite liksom där vi landade och tankar och funderingar som du har, som märkte att det här är en kille som gillar att gå djupt. Och när jag upptäcker folk som gillar att gå djupt, då känner jag att vi måste sätta oss och prata. Och nu är vi här.
Ja, nej, men det är super, super roligt.
Ja.
Verkligen. Och jag känner lite samma sak. Jag snubblade ju in på din podd efter att vi surrade lite på Instagram. Och,
ja.
Nej, men spännande.
Ja, verkligen. Men var börjar din resa? För du håller på med musik.
Mm.
Och det är ju, och där blir då det intressanta. Starten med musiken, när kom den för dig? Och vad var det som gjorde att du började liksom ta det till det musikaliska?
Alltså, om man börjar från början, så jag har alltid älskat musik. Alltså när jag växte upp. Sen, jag var ju lite av en så här rockkille. Alltså från början, när jag gick i grundskolan, lyssnade mycket på så här Hammerfall och alla de där gamla klassikerna. Men sen så snubblade jag in på hiphop och jag bara fastnade totalt. Det var ju de här gamla godingarna, Ice Cube, Dr. Dre, började där och jag kände bara shit. Nej, men det här vill jag testa.
Mm.
För jag har alltid varit en person att, så om jag gillar någonting, då vill jag testa det. Och ja, det var så jag ramlade in på musik helt enkelt.
Ja. När skrev du din första text?
När jag var 15.
15 år?
15 år. Men alltså, då var det ju kanske inte på den seriösa nivån som det är idag.
Mm.
Skulle jag vilja påstå. Då var det lite mer så här, men vi testar oss fram. Vi gör det här lite på skoj. Köpte hem lite prylar och latchade runt hemma i pojkrummet.
Ja. Liksom, är det någonting som finns i familjen? Är det musikaliska gener? Eller är det någonting som du själv har upptäckt?
Det är något jag själv har upptäckt.
Ja.
Det, inte vad jag vet i alla fall. Det måste vara way, way back. Alltså. gammel föräldrarna.
Ja, exakt. Hur mycket musik har du släppt idag?
Oj. Alltså, på Spotify så har jag väl i alla fall ett tiotal singlar som ligger ute. Jag har rensat lite nu på senaste också, eftersom att jag har brytit av lite från den gamla stilen. Alltså då jag började med svensk hiphop 2015, då hade jag väl en lite annorlunda inriktning än vad jag har på min musik idag. Så jag känner väl att jag har vuxit till mig lite vid åren och bytt bana, skulle man kunna säga. Men det är så här, man lever och man lär.
Ja. Ja. Men det är ganska, jag förstår verkligen den här grejen med att gå in och vilja ta bort.
Ja.
Som till exempel, jag gjorde ju en annan podd redan 2011, men ingenting av det finns kvar.
Ja.
Nu är det ju en helt annan typ av podd. Vad tror du händer om 5 år? Kommer du radera det du har släppt idag då? Känner man, fan, nu har jag vuxit till mig ännu mer, eller kommer det här få vara kvar?
Det här kommer få vara kvar.
Ja.
Nej, men alltså det känns otroligt bra på ett annat sätt. Jag tror att, alltså, när jag började att släppa svensk hiphop då, så var det lite mer att jag hakade på det som redan fanns, istället för att typ gå in i mig själv och tänka vad jag egentligen ville göra och vad jag egentligen ville framföra. För det var de första låtarna som jag släppte, det var ju lite mer så här, gangster rap, alltså att man hakade på hela den vågen som växte fram i Sverige. Men jag vet inte. Jag känner mer för att sprida kärlek och positiv energi. Alltså. Det är mer jag. Det är mer, nej,
Jag tror att det är väldigt vanligt. Alltså det var någon bok jag läste. Jag har läst en hel del böcker, men jag tror att just den här boken handlade om alltså stand-up.
Mm.
En stand-up-baserad bok. Och det de gick in på där var att det kommer börja med att du tar från den, du tar från den, du tar lite från den, lite från den. Men sen till slut kommer du hitta ditt eget. Och det låter verkligen som att det är det du har gjort också, den resan att så här, vad fan, jag gillar det här så jag gör det här för att det är det jag tycker om. Men sen om man har gjort det lite och lärt sig lite av konsten, då börjar man istället vilja göra sitt helt egna, och där kan jag förstå att man till slut byter riktning ganska så rejält.
Ja, exakt. Alltså det är ju så här, livet är ju, det är en lång resa och man utvecklas ju ständigt.
Mm.
Och med tanke på, hur ska man säga, alltså när man börjar med en sak så kanske det inte är där det slutar. Så jag håller helt med dig. Alltså. Man ställs inför olika val, olika situationer, saker och ting utvecklas åt det ena eller andra hållet, och sen så får man se var man hamnar i slutändan. Liksom.
Vart började det? Du sa det här, då. Det börjar på ett ställe och slutar någon annanstans. Var började det?
Nej, jag började hemma i pojkrummet,
ja,
i Uppsala faktiskt.
Mm.
Så ja, jag vet inte, alltså det, jag var 15 år, fick för mig att jag skulle göra musik, gick till min musiklärare och sa att nej, men jag vill uppträda med en Eminem-låt, var det, Like Toy Soldiers. Jag minns som igår, det var mitt första uppträdande. Jag var supertaggad, 15 år, jag skulle uppträda på skolavslutningen inför hela skolan, alla föräldrarna. Och ja, men efter det gigget så var jag bara helt högt, och jag visste exakt vad, om jag säger, min ambition var i livet. Alltså det som verkligen ger mig luft under vingarna och driver mig framåt. Det har alltid varit musiken. Och jag är otroligt tacksam över att jag har haft det. För det har hjälpt mig väldigt mycket genom livet också.
På vilket sätt då?
Ja, men alltså, det, alltså, genom många, ja, med tuffa perioder och sånt, just det här med skrivandet, att man har, alltså inte nödvändigtvis kanske pratat med andra genom att gå och prata med dem, men man har uttryckt det i form av sin musik, och det tror jag har hjälpt mig otroligt mycket. Och sen så har det hållit mig borta ifrån väldigt, väldigt mycket andra saker också, att jag bara, nej, men jag ska göra musik liksom, jag ska inte hänga med på det här eller. Alltså det, ja, nej, men jag ser det som en väldigt positiv grej i slutändan. Mm.
Kan vi fördjupa oss lite i det här som du inte har gjort? Alltså som du säger själv, du har fått dig att hålla dig undan, och att ibland har du skrivit musik som har hjälpt dig. Har du något exempel på någon låt till exempel som kanske har hjälpt dig i någonting? Att du har fått den här utloppet för de här känslorna eller?
Jo, nej, men faktiskt. Alltså på senare tid, alltså jag släppte en låt nu i maj som heter Ärligt, som jag gjorde med en otroligt begåvad tjej som heter Lilja. Den handlade om hela uppbrottet med min exflickvän och hur det påverkade mig. Jag mådde otroligt dåligt, det var en väldigt jobbig situation, och det kom väldigt plötsligt, utan att kanske gå in på själva situationen djupare, men då, alltså, just att jag skrev den låten, alltså det, ja, men fick mig, alltså, att få utlopp för de känslorna som jag bar inom mig, så att jag inte typ gick runt i mina egna tankar och åt upp mig själv. För det är lätt hänt.
Vad blev reaktionen på låten av de som lyssnar, eller av lyssnarna?
Nej, men alltså det bästa jag har gjort. Låten heter Ärligt, äkta känslor. Jag vågar vara ärlig mot mig själv. Jag vågar vara öppen och ärlig mot de runt omkring mig, mot alla lyssnare. Så det, nej.
Hur långt in satt det att skriva en sån låt, eller var det enkelt?
Enkelt. Det, ja, en, två dagar var texten klar. Sen så var det en liksom helt annan process att spela in den, men just texten, den var ju sammanställd, alltså hur enkelt som helst. För att det var ju verkligen, alltså, de känslorna. Alltså jag sa ju bara exakt det jag kände.
Mm.
Sen så fick det bli som det blev.
Hur nervöst var det att trycka på publicera?
Nej, men det var faktiskt inte så nervöst.
Nej.
Faktiskt. Jag kände mig väldigt, alltså, jag var otroligt nöjd och stolt över mig själv över att jag hade kunnat göra den här låten. Mm. Så då det väl kom till kritan, det var en väldigt lång process också med att göra den, så man hann ju liksom landa i den. Mm. Alltså man hann ju också gå vidare från den här situationen som man någonstans var i då man började hela den här processen. Så just när man, alltså när jag skulle släppa den, publicera den, då kändes det hur bra som helst. Det känns jättebra att jag har gjort det också.
Ja, jag vet inte om du har hört, men jag har ju ett avsnitt om min lillebror. Jag vet inte om du känner till det. Kanske inte har skålat så långt bak. Min lillebror dog. Och jag spelade in ett avsnitt om det, liksom. Om hans bortgång. Ja, tack.
Sorry.
Det var därför när du började berätta det här, så därför jag frågade lite frågor om att publicera och liksom känslan. Mm. För jag vet också det, att sätta och blotta sig på ett sätt i de här känslorna och liksom trycka ut det. Och jag vet att när jag spelade in, så var min trygghet i att göra det att jag kan välja att radera det här. Och det gjorde nog att jag kunde få ut allting. Men det har ju varit en, på ett sätt, en sjukt nervöst, men också en sån jävla befrielse på ett annat sätt. Så jag kan verkligen förstå det här med, för jag har, eftersom att jag inte är musik själv, så har jag inte kunnat skriva en låt när jag har blivit dumpad.
Nej.
Men jag har tänkt det så många gånger att så här, fan, nu hade jag jävla kunnat skrivit en bra låt, alltså, ja, med det här med hjärtekross, ja, och liksom. Jag tror så många gånger också att, lite som du ändå var inne på det här med gangsterrap, liksom, det är inte jättemycket känslor i att gå runt, nej, och sjunga om att man springer runt med en picadoll eller att man säljer, nej, några liksom grambrass på stan eller vad det nu är. Liksom. Mm,
exakt.
Men sen när man kan komma ut med de här riktiga känslorna, de berör på ett vänster, och det är de låtarna som fastnar.
Exakt.
Jag minns också att jag tränade med Thomas Rorschach, eller han tränade på samma gym som mig. Och då sa han det var någonting, han hade släppt en ny skiva precis, och då kom han in på det. Ja, men någon dag när jag kanske har någon riktig hjärtkross, kanske jag släpper den bästa skivan jag någonsin har gjort. Och jag tror att det är det där. Det är känslor. Jag tror det är viktigt att, ja, få fram de här grejerna. Jag tror att än så länge så är det väl typ bara musik det, ja, där det har kommit fram.
Faktiskt.
Där folk verkligen kan släppa de här låtarna. Mm. Så fan, mer sånt.
Ja, nej, men alltså det är exakt det jag känner också. Att just hela den här gangsterrap-vågen.
Mm.
Alltså otroligt begåvade unga grabbar. Alltså det är så här, all cred till dem, för de gör verkligen sin grej.
Ja.
110%. Och de är väldigt duktiga. Men det är hela det här, men det är otroligt platt. Det känns väldigt som att man snurrar i samma cirklar om och om igen. Och jag vet inte, alltså det är väl kanske inte riktigt min my cup of tea, eller vad man ska kalla det. Så det var ju någonstans där som jag valde att bryta av och kände att, nej, men alltså jag vill ju göra någonting som kanske tilltalar, hjälper andra människor. Det är så här, för mig handlar det väl inte om kändiskapet i helhet. Det är så här, någonstans så vill jag, ja, men så här, kunna må bra i det jag gör. Och det är det som bygger grunden för hela bygget.
Mm.
Slutändan.
Hur mycket tänker du, hur mycket tänker du djupt, alltså utöver att skriva texter, bara till din vardag, att gå djupare i dina tankar? För jag kan tänka mig, det är också en väldigt viktig process i låtskrivandet, att kunna gå lite djupare, så kanske man inte får bli för djup. Alltså din balansgång, liksom, att du måste få fram någonting, så man inte bara sitter och flummar filosofi, utan det måste finnas en poäng också.
Ja, exakt. Alltså man får ju inte lämna verkligheten helt och hållet.
Nej.
Det håller jag helt med om. Nej, men det är väl klart, alltså det är ju lite från dag till dag också.
Mm.
Alltså hur mycket tid och energi och ork man har på att gå runt och tänka. Men alltså jag försöker i alla fall, alltså, utan att låta så här för flummig, men jag har en rutin att jag går upp klockan 5 varje morgon, så går jag ut och springer, sen så mediterar jag, och sen så skriver jag dagbok. Och allt det gör jag mellan 05 och 06 på morgonen. Och sen så läser jag 30 minuter efter det, varje dag. Och det är just för att ge mig den här egna tiden till att kunna, ja, men starta dagen på ett lugnt sätt och kunna få den här avkopplingen och kunna tänka fritt. För att sen någonstans kunna landa i min vardag. Sen så, som sagt, det är olika från dag till dag och beroende, alltså vad man har gått igenom eller sinnesstämning, alltså vad man tänker egentligen. Det är viktigt. Det är viktigt att kunna tänka, gå in i sig själv, reflektera och så småningom utveckla också.
När började du med det här?
Det var för strax över ett år sedan.
Varför?
Det var hela den här perioden med uppbrottet med,
okay,
med ex-flickvännen. Det var väl lite som att jag vet inte, alltså det, utan att gå in på det för djupt liksom, så här, vad det var som hände och allting, så det bröt ner mig något enormt. Jag blev helt förkrossad. Men någonstans så är jag otroligt glad över att jag gick igenom den perioden idag, för att jag aldrig känt mig typ starkare eller mått bättre än vad jag gör idag. Även fast livet inte är perfekt så mår jag hur bra som helst. Alltså.
Allting sätts i perspektiv också.
Ja, exakt.
Och anledningen till att jag också frågar just den frågan för att veta, för att det brukar alltid finnas en anledning till varför man gör någonting. När allting bara är jättebra så kanske man inte går de här vägarna och helt plötsligt bara måste meditera eller börja gå upp klockan 5 eller liksom jobba och göra allt det här, utan arbetet kommer ju alltid från någonstans.
Exakt.
För mig var det väl där 2015, jag hade sagt upp mig från PT-yrket, jag hade slutat, jag kommenterade inte under det året.
Nej.
Jag jobbade inte med MMA, jag hade slutat med stand-up, så här identitetslöst liksom, och står helt plötsligt och kränger mobilabonnemang liksom på Mediamarkt.
Ja.
Det var ju så här, vem fan är jag? Och där började min verkligen rannsakan och ifrågasättning av mig själv. Och jag tror att det är intressant eller viktigt också att hitta de här punkterna som öppnar upp allting. För det är sällan man bara liksom snubblar in i det.
Exakt.
Utan det finns väldigt ofta en anledning.
Ja, nej men precis. Och som man brukar säga, efter regn kommer solsken liksom.
Ja.
Det är så här, alla måste gå igenom de här tuffa perioderna för att kunna gå in så småningom i något bättre.
Exakt.
Så jag skulle nog snarare säga, alltså till alla som går igenom någonting, alltså just nu, alltså omfamna det och ta vara på det för att nå något bättre i slutändan.
Hur var skillnaden från att känna det där till att börja med alla de här nya rutinerna till att förändringen kom?
Magiskt. Magiskt. Alltså det på alla håll och kanter. Alltså skulle jag vilja påstå. Det är så här, alltså jag upplever att jag lever ett helt annat liv idag än vad jag gjorde alltså under hela mitt liv innan det här hände. Alltså det blev en total omvändning i min vardag också, med mina vardagsrutiner. Alltså jag kunde ju vara ute varje helg nästan och kröka, men nu har jag slutat gå ut helt och hållet. Kanske beroende på corona också, men fortfarande. Alltså det är så här, möjligheten ges, så hade jag inte tagit den på samma sätt. För att jag har ett helt annat tänk. Liksom just det här att det ger mig ingenting. Liksom. Det är så här, man kommer till insikt och lär sig att prioritera på ett helt annat sätt.
Hur mycket har låtskrivandet förändras?
Otroligt mycket också. Otroligt, otroligt mycket. Produktiviteten också. Så det är som dag och natt nästan.
Skulle du säga att du har blivit en bättre artist på grund av det? Eller låtskrivare kanske?
Ja, nej men precis. Jag har ju inte kunnat gigga så himla mycket nu. Under den här tiden. Men låtskrivare och liksom textförfattare. Jag har lärt mig att formulera liksom mig själv på helt andra sätt. Och hela den här utvecklingen. Alltså när jag nu lite mer än ett år ser tillbaka. Det enda jag tänker är typ wow. Men sen, det är ju klart att man har sina demoner fortfarande. Så här hjärnspöken och... Men man får ju bara acceptera faktum att jag kommer alltid ha dem här. Det är så här, det går inte att bli av med.
Nej, jag tror att man blir aldrig perfekt. Nej. Jag tror att många, det var så kul för det var en kille som har gästat podden flera gånger, vänt till mig. Ja. Alltså, han bara, Paul, du är nog en sån som många vill vara. För att du gör det här. Ja. Det är nog lätt att lyssna på min podd och tro att allting bara är väldigt enkelt för mig för att jag pratar och har en viss åsikt om saker eller ja. Men fan, min vardag är ju också präglad ibland av hjärnspöken, av mycket inre kamp också med min produktivitet, kreativitet eller fan, tänk om jag inte duger i det jag gör, tänk om allt är skit ändå som jag släpper. Och jag tror att alla har vi det där, men jag tror bara att när man väl har påbörjat den här så inre resan liksom, då är man någonstans, man fattar att det är så och man accepterar det.
Exakt.
Och det gör att det är lättare att handskas med liksom, men som sagt, precis som du säger, vi har våra demoner även om vi har våra rutiner som är skitbra. Exakt. Och vi kan formulera oss och få ut de här känslorna. Ja, ja. Det ligger ändå där och spökar ibland.
Exakt. I alltså, i slutet av dagen så är vi bara människor.
Ja, exakt.
Och det är viktigt att man inte glömmer det.
Nej.
Men sen så får man bara göra det bästa utifrån sina egna förutsättningar. Men samtidigt, man måste tillåta sig själv att göra fel ibland också.
Precis.
Jätteviktigt.
Hur mediterar du?
Nej, men alltså, jag är ingen meditationsexpert eller någonting. Jag,
va?
Ja, eller hur? En riktig guru. Nej, men jag har ju bara gjort det i ett år. Jag brukar lyssna på såna här meditationsguider på YouTube. Jätteenkelt. Men det är ju så här, alla är vi ju olika. Och det funkar för mig. Och då känner jag att alltså, i och med att meditationen bara är en liten del utav hela min process, så är jag väldigt nöjd med det just nu. Men jag kanske väljer att utveckla det i framtiden. Det får vi se. Men ja, just nu, so far so good.
Har du testat Wim Hofs andningsövningar?
Nej.
Känner du till dem?
Nej.
Wim Hof Iceman, det är han som simmar under isen och sitter i is och badar kallt och kör isvak och sådana där grejer. Du kan egentligen bara youtuba det, Wim Hof. Breathwork tror jag. Och där får du en guidad andningsgrej med honom. Och det är att man andas djupt liksom. Gör du dem innan din meditation så kommer meditationen förändras totalt. Det är som att man tar en så här genväg in i meditationen. Så gör man andningsövningarna så är man redan 15 minuter in i meditationen. Och när man väl sätter sig så kommer man ganska djupt. Jag har lekt jättemycket med de här andningsövningarna och det kan till slut börja hända väldigt sjuka saker alltså. Så att man lämnar kroppen och massa flummiga grejer. Men testa det, det ska du verkligen kolla upp.
För nej, men verkligen.
Där kommer du få ta din meditation och bara allmänna vardag till liksom, det blir den nästa nivå med det där. Böcker och sånt. Du säger att du läser en halvtimme om dagen. Vad har du läst?
Men det är lite olika grejer. Jag har läst 5 AM Club. Munken som sålde sin Ferrari. Jag läste Marcus Aurelius självbiografi, How to Think Like a Roman Emperor. Otroligt bra bok, lärorik på många sätt. Just nu så håller jag på och läser Benjamin Franklins självbiografi alltså den sammanställdes efter hans död, så det är ju inte helt och hållet en självbiografi, men så gott man kunde göra det i alla fall. Det är, ja, mycket sånt.
Vad har du tagit med dig från Aurelius?
Ja, nej, men alltså han var en otroligt så här, cool och speciell kille. Han var ju väldigt inramad i den här gamla stoicismen, kallas det, den här grekiska hårda typ livsfilosofin, att man, ja, men även fast man skulle leva så skulle man vara väldigt disciplinerad till det man alltså, skulle göra. Det är, ja, men ja. Det handlar om att kunna kontrollera sina känslor.
Ja.
Det är liksom kontentan av det, utifrån man bara ska liksom dra det svart.
Nej, men det är en bra enkel förklaring.
Ja, nej, men precis. Att man ska tillåta sig själv att känna, men man behöver inte alltid, eller man ska inte reagera på det man känner. Väldigt intressant.
Ja, jag har läst en hel del Aurelius. Jag har också läst Seneca. Och Seneca, jag tror det är Seneca som har sagt den här om att när någon pratar illa om en, så är det just där, är det skitsnack eller är det nonsens? Varför tar du åt dig?
Exakt.
Den tycker jag är helt suverän. Alltså det är någonting jag har applicerat jättemycket till mig själv.
Ja.
Att verkligen ifrågasätta, vad är det som gör att jag blir provocerad där? Blir jag provocerad för att det är sant, eller är det bara onödigt prat som jag inte behöver bli provocerad av? Ord är bara ord.
Exakt.
Sen tycker jag nog mycket när det kommer till kanske orden och just stoicismen, det som är bra, det är det att man väljer när man ska ta åt det på riktigt.
Precis.
Så att vissa ord för mig, om någon säger de är betydelselösa, det beror på vilken tyngd som ligger bakom det. Och det är något som jag pratat om ganska många gånger just i den här podden. Men stoicismen har väldigt mycket bra grejer. Jag har läst typ halva Aurelius Meditations, jag läst, men jag har inte läst den där som du har läst. Men jag gillar stoicismen. Jag tycker att det är ett bra... Det finns så mycket man kan lägga till i den. Jag kan rekommendera Tao från Lao Tzu, men den ska du nog vänta med något år. Det är bara massa korta citat som är så otroligt basic, men de säger så jävla mycket. Medan jag tycker ibland att vissa kan gå in jättemycket för att förklara väldigt mycket om väldigt lite.
Yeah.
Men Lao Tzu får in det på så här meningar bara, så han lyckas formulera någonting väldigt, väldigt bra. En grej som fastnade för mig väldigt mycket var, om du slipar kniven för mycket så blir den slö. Vilket du så här, börjar du väl tänka på den och applicera det till din egen vardag,
precis,
så ger den så pass mycket svar, tycker jag. Så det finns många grejer där som man kan, som man kan ta till.
Ja, men alltså så, sånt där gillar jag. Alltså typ ordspråk. Eller vad man ska kalla det, quotes.
Ja, exakt. Ja, exakt.
Utifrån man ska modernisera det lite. Nej, men som sagt, stoicismen. Verkligen. Och sen typ den här disciplineringen som de lever efter också. Den här riktigt hårda, antika, så här, spartanska nästan. Det är så här, ja, nej, men jag ska gå ut och göra det här oavsett hur jag mår. För att om vi säger att jag vaknar upp klockan 5 en morgon och känner mig kanske inte helt hundra, då kommer jag fortfarande gå ut. Men jag kommer kanske gå ut och ta en promenad. För då har jag i alla fall gjort det 50% mer än om jag inte hade gjort det alls. Det är ju så här... Ja, nej, men jag tycker det är ett väldigt bra tankesätt.
Om glaset är halvfullt eller om det är halvtomt.
Ja, nej, men precis. Och sen nästan det bästa av allt som jag lärde mig av Marcus Aurelius, det är konsten att kunna acceptera. Att man inte kan styra över saker och ting som händer runt omkring en, utan att man får bara acceptera faktum att det är som det är.
Då tänkte jag att vi ska hoppa in på acceptans, som du nämnde precis här. Hur har du jobbat med det, och hur var det egentligen med acceptans innan du förstod konceptet acceptans?
Alltså det är en alltså väldigt knepig fråga, för alltså man har ju oftast en egen vision, och man vill ju oftast få igenom den. Och jag tror att innan jag lärde mig det här så försökte jag oftast vara så här väldigt på och försöka få igenom min vilja istället för att bara acceptera att okej, den här personen kanske inte tycker om mig. Alltså till exempel om vi tar det här uppbrottet mellan mig och mitt ex. För jag var ju jätteledsen och jag ville ju göra allting för att få tillbaks henne. Men nu när jag har kommit in på det här mer med acceptans, det är så här, varför skulle jag liksom vilja vara med en person som inte vill vara med mig? Och jag accepterar det. Det är så här, jag tillåter mig själv att bara okej, oavsett hur mycket jag en gång har...
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tyckte om den här personen, så accepterar jag att den här personen inte vill vara i mitt liv längre. Och det är så här, jag accepterar att den här personen har gjort si eller så, eller etc, etc. För att det är ingenting som jag kan styra över.
Nej.
Nej.
För jag har också varit i den där sitsen en gång, att jag var, mitt hjärta var väldigt krossat, och jag vet att jag ville klamra mig fast vid det där på något sätt. Jag vill inte släppa känslan av att vara kär i den här personen som då inte ville vara med mig just då. Exakt. Liksom. Så jag klamrade mig fast vid det, och jag var i hos en vän, och det finns, han hade en liten tavla bara hemma i köket, och där det stod: ibland måste man bara släppa taget. Och det, du vet, när jag läste den där texten och jag kände det bara, fan, alltså jag vägrar ju just nu släppa taget. Det är jag som klamrar mig fast vid det här. Och där började jag på något sätt släppa det. Ja. Och det är så sjukt ibland hur bara den meningen verkligen etsade sig fast i mig. Ja. Och det är precis det där med acceptans. För ibland så, som du säger, jag tror inte att man vill inte acceptera att personen inte vill vara med en, och då börjar man klamra sig fast.
Exakt.
Och sen ibland, för det var en sjuk känsla som jag vet att jag fick, att någon gång när jag kände att det börjar gå över, då vart jag typ stressad över, men det betyder ju att hon har kommit över mig helt.
Exakt.
Och då vill jag typ tillbaka till den här känslan.
Ja.
Återigen fånga upp den.
Nej, men för det som kapitlet handlade då om i den här boken om Marcus Aurelius, just det här exemplet från hans liv. Det var att, nu har jag glömt bort vad just han hette då. Men det blev uppror i Romarriket. Han som hade hand om hela östra delarna av Rom, Syrien, Egypten och alla de provinserna, kanske det heter. Jag är ingen expert. Men han tog ju alla sina legioner, och så skulle han tåga mot Rom och ta över kejsartronen, medan Marcus Aurelius var uppe och krigade i Germanien och styrde ner ett uppror där med alla germanska stammar. Då Marcus Aurelius fick reda på det här, för det här var också en person som han hade vuxit upp med, som han hade känt hela sitt liv, som då hade förrått honom. Istället för att då agera känslomässigt och agerar utifrån sin ilska, för det är ju såklart att han blev ju upprörd, men då tänkte han hela tiden att jag accepterar att den här människan vet inte bättre, och jag hoppas bara att innan det är för sent att den här personen då kan komma till insikt med sina tankar. Så tänkte han hela tiden. Sen så slutade det ju med att den här personen som då gjorde upproret, hans egna trupper deserterade mot honom, dödade honom, och sen så...
Oh, jävla.
Ja, nej, men det behövde inte bli ett inbördeskrig. Nej. Men hela tiden så tänkte då Marcus att istället för att nu ska jag hämnas på hela hans familj och släkt och sådär. Han lät ingenting gå ut över någon. Utan det var bara mellan de två.
Det är rätt otroligt egentligen, om man tänker på vem Marcus Aurelius var. Men att man ändå liksom kunde dissekera sitt liv och sitt tänk på det här sättet.
Exakt. Det är disciplin.
Ja.
Han tränade ju sitt tankesätt och sina sinnen. Alltså något otroligt mycket. Det är så, alltså, jag respekterar det så mycket alltså. Det är respekt. Han var liksom kung över sig själv,
ja,
med sina egna tankar. Och det är nog det coolaste man kan vara.
Faktiskt. Det gäller att implementera det i din
egen vardag. Ja, men faktiskt. Men det är just därför jag gillar att läsa alla de här böckerna om självutveckling. Just för att, lite som vi var inne på med musiken, alltså utvecklingen med musiken, att man kan plocka russinen ur kakan och så står man där med alla russina i slutet av dagen och så bara, men shit, det här är det som passar mig, det här är det jag har tagit med mig. lika väl som i musiken så är livet. Och det är därför jag känner att just idag så kan jag blicka tillbaka till ja, men så här, egentligen hela min uppväxt och där jag har varit, de situationerna jag har varit i, och känna bara wow, alltså vilken resa, vilken utveckling, och shit vad coolt att jag är här just nu med den här insikten. Och alltså också tillåter mig själv att må så bra.
Har du någon gång känt dig stressad i resan?
Ja, hela tiden. Jag kan vara stressad nu också. Det är så här, alltså det är ju det finns ju olika typer av stress också. Men man måste tillåta sig själv att vara stressad också. Det är så här, som vi har konstaterat, ingen är perfekt. Stress existerar. Det är så här, det gäller bara att kunna lära sig att hantera det.
Vad är målet för dig med musiken då?
Nej, men alltså det är ju det är så himla roligt, alltså målet med musiken, så här att jag ska bli känd och nummer ett i Sverige eller i världen. Alltså målet för mig med musiken, det är att jag ska kunna vara lycklig med det jag gör. Det är liksom det främsta målet, att jag någonstans ska kunna få ut mitt budskap och de som väljer att lyssna på mig, att de kan uppskatta det budskapet jag ger. Sen så är det ju såklart att det finns ju drömmar och visioner. Jag vill ju jobba med musik, jag vill ju liksom kunna verkligen vara en artist, stå på stora scener och sånt. Men det främsta målet är att jag ska kunna vara lycklig med det jag gör. Och det är det jag känner att jag börjar hitta nu. Det börjar ta form. Alltså de senaste 2 åren har, nej men det har verkligen varit magi på den fronten.
Folk i din närhet, märker de skillnad?
Ja. Det skulle jag faktiskt vilja påstå.
Vad är nästa steg i resan för dig om vi går på det inre? Den inre resan, så håller vi musiken, tar vi den sen.
Alltså det är lite svårt. Alltså jag tror faktiskt att jag tar det lite som det kommer. Eller jag vet att jag kommer ta det som det kommer. Jag håller mig till mina böcker nu. Jag läser en otroligt bra bok som jag precis har börjat läsa. Det är Benjamin Franklin. Och det är ju så här, man får ju se lite vad man snubblar över. Och vart man hamnar. För att, alltså, livet framförallt. Alltså, jag tror inte att man ska stressa någonting. Man ska låta allting ha sin process. Men just nu så känner jag att jag har hittat mina rutiner. Jag mår väldigt bra. Jag har lärt mig att kunna acceptera, och jag ska bara fortsätta och se vart det här leder, istället för att tänka ja men vad är nästa mål, istället för att bara må bra i nuet. Så det är nästa steg, må bra i nuet. Faktiskt
det är intressant att nästa steg är att må bra i nuet när nuet är nu.
Ja.
Paradoxen.
Ja, nej, men faktiskt.
Nej, men
fri tolkning.
Ja, nej men det är intressant, och ja. Jag gillar verkligen ditt tänk på det, för det är väldigt lätt, och det är något jag har tagit upp också i de här öppna mitt sinne-avsnitten, just det här med att det är väldigt lätt att hela tiden titta framåt. Att man alltid är fram, och jag kan tänka mig det väldigt många vi som då jagar karriär liksom. Man blickar alltid framåt, och även fast man tror sig vara här så är man ganska mycket där borta också. Och jag har känt det för mig de senaste veckorna har varit väldigt mycket så. Jag har insett jättemycket att jag är, mitt huvud är långt fram i tiden. Så jag får så här kontrollera mig själv och så här, komma tillbaka och bara okej, det är nu också. För att jag tror att det är en så här osynlig grej för många, att man märker inte att man är någon annanstans och planerar och tänker.
För, alltså, det är ju såklart att man ska ha visioner och någonstans veta vart ja, men, någonstans kunna ha en bild av vart man vill att resan ska sluta. Men det är ju som du säger, alltså, man får ju inte bara liksom kolla över alla hinder som står i vägen för.
Nej.
Utan man måste också kunna vara här och nu och fortsätta att bygga på den här, ja, men någon form av grunden som man liksom sakta men säkert bygger upp på. Och det är så här, livet är livet. Alltså det kommer inte alltid vara rättvist. det, alltså, det kommer suga emellanåt, men sen så kommer det bra tider också. Det är så här, som jag sa tidigare, man får bara omfamna alltså allt i ett. Det är så här, man kan inte bara få det ena, man får hela kakan liksom.
När vi är inne lite på orättvisor, ja. Artisteribranschen är ju aldrig rättvis.
Nej. det är den aldrig.
Hur hanterar du det? För det vet jag, när jag höll på mycket med stand-up och grejer, där vet jag ofta att det är så lätt att fastna in i den där tanken att fan, hur kunde den där få det gigget? Exakt. Eller liksom den få det gigget? Och så är man många gånger väldigt blind för vad man själv uppnår. Mm. Man ser bara det alla andra har.
Exakt. Och det är ju såklart att jag har ju fått med en nypa av det också. Alltså, det är ju såklart, alltså jag kollar ju runt omkring mig och tänker liksom, ah, men shit, det är så här, där borde jag vara. Men sen så kollar jag mig själv i spegeln och tänker att, men jag är här och jag accepterar det. Sen så är det också viktigt, jag pratade om det idag faktiskt med en kollega. Viktigt att kunna glädjas åt andras framgång och inte bara tänka på sig själv. Jag har en gammal vän som är 10 år yngre än mig. Han toppar listorna i Sverige idag. Det är liksom låt på låt på låt. Gå hur bra som helst för honom. 19 år. Alltså, och jag är så glad för hans skull. Så här, även fast det är klart jag själv hade velat vara där uppe. Mm. Men det är så här, jag är fortfarande glad för hans skull. För att han förtjänar verkligen det här också. Det är ju inte så att det bara är jag som förtjänar det här, utan alla som håller på med det. Alltså, det låter kanske lite flummigt när man säger det, men samtidigt, det är så här, alltså, man kan ju inte bara se världen från sitt eget perspektiv, utan man måste ju också tänka att, oh, men shit, alla de här artisterna, eller människorna också för den delen, som är runt omkring mig, de kämpar ju också. Så varför ska man inte glädjas åt dem?
Det är ju alltid en kamp, alltså, ja. Det är det jag tror att folk glömmer. Det är lätt att tro det här, man föddes över en natt. Men det är ju sällan så. Det är ju extremt många års arbete som ligger bakom det. Jobb, hårt jobb. Det är samma som för mig fortfarande. Även om jag har gjort sjukt mycket olika grejer, så är det alltid hårt jobb. När man tar sig an en ny grej, så är det alltid, man måste fortsätta jobba, grinda.
Exakt.
Det är mycket av det.
Det gäller bara att inte ge upp. Nej. Bara fortsätta kriga, för att det är först när du ger upp som du förlorar. Mm. Om du fortsätter att köra, då har du inte, alltså, då har man inte förlorat. Och det är exakt det jag tänker med musiken. Det är inte så att jag är någon superkändis eller någonting, men alltså, jag gör min grej. Mm. Och det är kul.
När ska man ge upp?
Aldrig. Alltså, det beror ju också på, jag vet inte, utför, alltså,
jag ska, det är därför jag ställer frågan. Jag ska bara säga, anledningen till att jag ställer den är för att det finns ju gånger då man behöver ge upp. Och det är därför jag undrar om du har någon sån.
Men
det är en kuggfråga här.
Nej, men alltså, det beror ju också på i vilken typ av situation man är i. Men utifall det gäller, men alltså, jag tror att, alltså, inget gott kommer från att ge upp i livet. Man ska absolut kriga in i det sista. Men det är så här, okej, men om jag ska in och slåss mot 3 lejon i en bur liksom, det är så här, jag kommer hellre ut med livet i behåll än liksom, med lejonmat. Ja. Men det är så här, det är kanske lite hårdare också. Men just då det kommer till typ så här min musik eller liksom vad som helst, jag kommer inte ge upp på det. Jag är alltså fast bestämd på att jag ska göra det här. Och det är ju lite också, alltså, man kan ju göra hur mycket som helst i livet. Det är ju, men alltså, musiken för mig, det är mitt syfte. Och det är det som någonstans ger mig luft under mina vingar. Det är det som driver mig framåt. Och därför så kommer jag alltid fortsätta med det. Oavsett utfall jag bara till slut släpper låta för mig själv. Eller så, om jag kanske slår igenom stort. Det är, nej, jag vet inte.
Jag tror en kombination av att man måste ha någon form av talang också.
Ja, jo.
Om man säger så. Det, ja. Det är väl det. Och sen tror jag också att även om man brinner för det jättemycket och kanske talangen inte finns där, så det är ingenting som säger att det inte finns en annan grej inom musik som man kan göra.
Precis.
Jag tror det är ganska viktigt också ibland för folk som har... Det var därför jag också ställde lite en väldigt medveten kuggfråga till, för det finns inget korrekt svar på det.
Nej, men precis.
Men jag tror ibland att var redo också att se vad händer i periferin, vad kommer enkelt och liksom, även fast man kanske sjunger som en kratta så kanske man är en magiker på beats eller liksom...
Exakt.
Alltså någonting, och då gör man ändå fortfarande musik. Och jag tror det är där som man ibland behöver också vara lite... uppmärksam för att säga, vad är jag egentligen bra på här? Fortfarande, musik är kanske din grej, men du kanske är bättre på gitarr än att stå och sjunga opera liksom.
Nej, absolut inte gitarr.
Nej,
nej, men jag förstår det helt. Att man måste vara realistisk i tänket också. Nej, men absolut. Nej, men det köper jag. Helt hundra alltså.
Vad skulle du säga har varit din största utmaning med musiken?
Oj. Allt.
Ja.
Egentligen. Alltså det är så här, musiken i helhet. Det är svårt att ge ett liksom exakt svar på det. Men om jag ska välja något så måste det nog vara att hitta rätt människor att jobba med. Mm. Det är därför som min resa också alltså tog den typ U-svängen egentligen som den gjorde. Från att jag typ gjorde gangsterrap 2015 till att jag någonstans nu har hamnat i den här pop-rap-svängen. Det är väl för att jag började väl kanske inte med de rätta människorna runt omkring mig. Det är absolut inget fel på dem. Alltså jätteduktiga personer och så. Men det var väl kanske inte... Alltså, hur ska man säga, det var väl kanske inte riktigt min vision som framhävdes alltså helt och hållet som artist genom att jag jobbade med dem.
Ja, men det kan jag tänka mig, alltså det är en jättebra grej som du tar upp, att det svåraste är att hitta rätt folk. Ja. Alltså det är ju det, för även om man hamnar med otroligt kompetenta och duktiga människor, det kanske inte riktigt dit de kanske behöver pusha något annat håll, eller man kanske inte... Som sagt, jag tror väldigt mycket på det där med rätt människor. För det har jag nog märkt många gånger i de projekten jag har gjort. Och återigen så håller jag med det där med. Jag har jobbat med jättebra folk. Men jag tror att där och då var inte vi rätt mix för varandra. Och vi kanske inte skulle gått in i vissa projekt ihop. Liksom. Jag tror att hade vi möts idag hade det kanske varit en annan grej. Man är mer mogen, vi är alla äldre. Och jag tror det där, alltså det är verkligen en viktig sak. Ja. Människorna man har runt omkring sig och att man verkligen hittar den här, vad ska jag säga, med riktiga passionen tillsammans. Jag tror att det är otroligt viktigt, och jag kan tänka musik med, för att verkligen få fram en artist så är det ju väldigt viktigt att man vill åt samma håll och att man ser den andras kompetens så att man kan pusha varandra i rätt riktning.
Ja, nej men alltså att men så, som nu till exempel jag jobbar med en supergrym producent som jag lärde känna för 1,5 år sedan, och alltså det har aldrig känts så bra att jobba med någon producent förut. För att han kan verkligen sätta pricken över i:et på typ den visionen som jag vill framföra med musiken. Och han också vill framföra.
Hur många är ni som jobbar ihop?
Alltså det är egentligen bara jag och Tim. Alltså då det kommer till den musikaliska delen. Men sen så har jag många, många andra vänner runt omkring mig. Som också hjälper till, brukar hänga i studion. Alltså det är så här, man kommer med idéer, bollar idéer med varandra och så. Sen så har jag min vän Niklas som äger studion också. Han är inte med så jättemycket på den musikaliska biten nu, men han bidrar ju otroligt mycket bakom kulisserna. För det är tack vare han som vi faktiskt kan göra musik också. Så vi är en liten skara och vi är ett härligt gäng faktiskt. Så här, drivna, passionerade, glada.
Ja, men det är det som krävs. Ja. Hur var det för dig att få ut grejerna på Spotify? Det är något jag undrar ganska mycket som artist, och speciellt som, alltså, hur fungerar det för dig? Vad sitter du på för kontrakt och bolag och så vidare? Liksom? Eller kan man som egen individ bara lägga upp sin musik på Spotify? Hur ser det ut?
Jag har inget skivkontrakt eller liknande. Jag har ett managementkontrakt, men det är lite så här, det är en annan grej. Och så är jag signad på ett så här bokningsförlag då. Men det har ju ingenting med att få ut sakerna.
Nej, exakt.
Så det gör jag helt själv. Förut har det varit via ett så här independent med bolag som heter Record Union, som har funnits hur länge som helst. Nu har jag börjat jobba de senaste släppen via ett annat företag som heter Co-Write, som faktiskt kontaktade mig och frågade ut om jag ville släppa via dem. Och det tycker jag har funkat jättebra. För då har man en fysisk person någonstans som man faktiskt kan snacka med, istället för att ha någon online-chatt.
Ja, verkligen.
Och prata med kanske en bot typ, som kan svara liksom på 4 olika frågor, och man bara, okej. Det känns faktiskt superbra. Så då gör man allting via dem, skickar in all info och så skickar de det vidare, och sen så är det löst. Behövs inget liksom avtal i sig på det sättet.
Nej. Tjänar man någon pengar via Spotify? För det där har ju alltid varit en diskussion.
Jo, nej, men alltså, pengar finns ju, men det är skillnad på pengar och pengar.
Ja.
Det är ju kaffepengar om man jämför med... Alltså, när man är ute och giggar, det är ju snarare där som de riktiga pengarna, alltså gaget.
Mm.
Men alltså Spotify, alltså, det är lite beroende på, man ska streama väldigt mycket.
Mm.
Så det är gigsen man får satsa på. Det är därför jag också tycker att det är väldigt skönt att vara signad på det här bokningsförlaget då. Så att jag har ändå tillgång till att kunna bli bokad på ett så här korrekt sätt.
Just det.
Tillsammans med andra artister.
För det är sjukt hur det där har vänt. Förr i tiden så var det ju verkligen folk köpte skivor. Det existerar ju inte längre. Nej. På grund av nedladdning och allt.
Ja.
Sen kom ju Spotify in, vilket leder väl ändå till någon form av peng. Men då finns ju...
Ja.
Men jag tror också att man kan väl donera till artisten, va? Är det inte något sånt där?
Jo, nej, men... Nu vet jag inte riktigt hur det funkar via Spotify. Ja. Jag tror de har lagt till
någonting, men jag tror inte det gäller alla artister.
Nej.
Men jag tror jag har sett till en del att vill man liksom ge dem, så kan man gå in.
De som redan har pengar.
Det brukar vara så. Brukar
exakt, vara så. De som inte behöver, de kan man donera till. Nej, men jag har sett någon sån där funktion på lite artister, men det är väl inget som jag så här djupt dykt i eller någonting. Nej. Men ja, det hade man väl inte haft någonting emot.
Nej.
Så att säga.
När kommer nästa låt?
Den kommer om 2 veckor. Cirkus.
Nära. Vad är det för låt?
Det är faktiskt en liten så här avstickare från det jag håller på med.
Mm.
Vi satt i studion, vi hade en superkul session. Vi hade köpt med oss lite alkohol, satt och krökade. Så det var ju så här, alltså fest kontra med att man bara gjorde en spontan låt. Och då satt vi och bollade lite idéer, och så kom vi att tänka på att okej, men låt oss göra en låt om att vara snäll.
Bra.
Så den handlar mer eller mindre om att vara snäll. Låt oss vara snälla. Alltså det är liksom sprid kärlek istället för misär och hat, alltså. Det tycker jag att vi borde lyfta mer i musiken. Sen det är klart, allt det här med kärlek och hjärtekross, och det kommer ju finnas kvar till tidernas slut. Men jag skulle nog vilja lyfta lite mer det här. Alltså, vi hade ju en tid, alltså i hiphopen, typ så här, kanske 2010-2012, då Labyrint var stora. Alltså hela den här typ, men lite så här reggae hiphop vågen då var det mycket så här, ja, med kärlek, att istället för att allting var så här dåligt, så försökte man lyfta upp typ den här kulturen som fanns ute i förorterna, och bara, men det är så här, det existerar problem, men man försökte inte måla upp det som problem, utan att det mer var så här, jag vet inte, men det är svårt liksom att bara sätta ett ord på det. Men det var en helt annan typ atmosfär i musiken på den tiden jämfört med hur det är nu. Det är ju såklart att det har skett en förändring i samhället, men jag vet inte, jag skulle vilja ha tillbaka lite mer av det här, ja, den kärleksfulla och med positiva framförallt.
Får du ta mycket negativitet på nätet? Jag frågar dig just för att du gör en låt som handlar om att vara snäll, så hur bemöter folk dig?
Alltså jag har faktiskt inte gått ut med att jag ska släppa.
Nej, allmänt bara. Ja, okay. Det är en allmän fråga bara. Hur bemöter folk dig?
Nej, jag skulle nog inte vilja säga nej.
Nej, det är positivt.
Faktiskt inte. Mm. Nej, men och det handlar ju också om vilka man väljer att omge sig av. Och det är väl klart att man har fått någon så här dänga här och där, men det är ju inget som hör till min vardag att jag vaknar upp och så har jag 10 bittra meddelanden liksom i min DM. Mm. Absolut inte. Då skulle jag vilja påstå att det är betydligt mycket mer kärlek i mina meddelanden och kommentarsfält än negativa kommentarer.
Nej, men fan bra. Ja. Jag håller med. Folk behöver vara snällare. Det är roligt, för jag får ibland de här positiva, att folk är liksom positiva. Jag vill bara säga så här. Men det är skitbra. Och det uppskattas ju så jävla mycket.
Faktiskt.
När någon skriver och bara är positiv. Det räcker bara med, jag tycker dina grejer är bra. Mm. Fortsätt, gör det du gör. Alltså den lilla meningen betyder ju väldigt mycket. Speciellt för oss som sitter där och jobbar och jobbar och jobbar. Och ibland behöver man bara få den här lilla pushen av lyssnarna. Men så här, fan vad grym du är. Mm. Då bara, men fan vad kul, och så blir man extra taggad och fortsätta.
Då går man och gör 2 avsnitt till direkt.
Ja, men exakt, exakt. Ja, men vi är 2 nya låtar.
Ja, ja, nej, men verkligen.
Innan du blir dumpad 3 gånger,
nej,
så kommer faktiskt. Det bra då.
Ja, nej, men jag håller med. Det betyder otroligt mycket. Ja. Och det är så här, så all kärlek alltså för som är riktad mot processen, skapande processen. Alltså det är så här, det finns inget bättre alltså.
Ja, jag håller med. Jag tycker det här är så här, det är en perfekt ändhållplats för det här avsnittet, med att vi har något där med att vara positiva, skicka ut positivt, vara snälla och hela den biten. Faktiskt. Så min sista fråga är då till dig bara, om folk inte redan följer dig, var hittar man dig någonstans?
Instagram, nickhammer.mp3. Mm. Nickhammer på Spotify. Det är bara att gå in och följa. Ja. Sprida kärlek. Sprida vidare allting. Det är tell a friend to tell a friend.
Mm. Ja. Jag kan säga nog att när det här avsnittet släpps, för er som lyssnar, så spelar inte det någon roll när vi spelar in det här, men jag tror att det är i takt med att din låt har släppt, för det här avsnittet kommer släppas om typ 2 veckor.
Ja.
Så nu fick ni info att det här spelade vi in för 2 veckor sedan. Nick, tack så jättemycket. Det
har varit
kul att få höra om liksom uppbrott och hur du har skapat en förändring i det och hur det har gett mycket mer till dig och till ditt liv och till ditt låtskrivande och hela den grejen. Det är snyggt att höra när den här resan påbörjar, hur den förändrar människor. Så om du sitter i den sitsen, kom ihåg att det är aldrig för sent för att börja.
Ja, nej, men precis. Det är, när man går igenom en tuff period, så kan det bara bli bättre.
Exakt.
Det är så man får tänka. Och man får bara vända på det och tänka positivt.
Precis.
Och glöm inte att vara snälla mot varandra.
Nej, glöm inte att vara snälla. Där har ni det. Och om ni gillar, om det är första gången ni lyssnar på Öppet Sinne, så glöm inte även att följa den här podden. Jag finns på YouTube, kolla in det där och scrolla igenom, så kommer ni hitta ett gäng massa andra intressanta intervjuer. Tack för den här gången. Hej då.
Tack så mycket.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.